God morgon och välkomna till dagens andakt. Mitt namn är Thomas Klemets och vi bandar dagens andakt här i Evangeliska centret i Vasa. Och i kyrkåret så lever vi ju i tiden efter påsk och den här veckan har haft rubriken Uppståndelsens vittnen. Och uppståndelsens vittnen var de människor som efter Jesu uppståndelse såg honom uppstånden och levande, till exempel då apostlarna, kvinnorna och flera andra. Och de här vittnena så är nämnda av Paulus i första Korintherbrevets 15 kapitel, där han skriver så här från vers 3 och framåt. Jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på samma gång. De flesta av dem lever än, även om några har insomnat. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, som för ett ofullgånget foster. Så enligt Paulus var det ganska många människor som kunde kallas uppståndelsens vittnen. Men strängt taget så finns det två uppståndelsens vittnen till och deras vittnesbörd så kan vi ta del av ännu idag. Men de vittnena är inte då människor utan det är det som fanns kvar där i Jesu tomma grav efter hans uppståndelse. Och aposteln Johannes så har givit en sån där ögonvittnesskildring av vad de såg där i graven efter att kvinnorna hade berättat att den var tom. Och där läser vi om i Johannes evangeliets 20 kapitel från vers 4 och framåt. Petrus kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. Strax efter honom kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg också linnebindlarna ligga där och duken som hade täckt huvudet. Den låg inte tillsammans med bindlarna utan hopvikt på ett ställe för sig. Då gick även den andra lärjungen in, han som hade kommit fram till graven först, och han såg och trodde. Så Johannes nämner då linnebindlarna och duken som hade täckt Jesu ansikte. Och linnebindlarna är ett ord i pluralis, otonia. Och förklaringen till det är att det dels då var ett större tygstycke. Sindon kallas det här i synoptikerna. Dels då tygremsor som användes för att då binda ihop paketet. Och berättelsen om hur Jesus uppväckte Lazarus så vittnar ju om att händer och fötter var fastbundna på något sätt. Och duken som hade täckt ansiktet så var då ett helt separat tygstycke som inte låg tillsammans med linnebindlarna. Och båda de här dukarna så är bevarade för eftervärlden och idag kända som svepeduken i Turin och sudariet i Oviedo, namngivna efter de orter där de idag förvaras. Och svepeduken är den mest kända av den. Och där kan man i kanten, det syns också på en bild som jag visar här, se en ditsydd sidoremsa som kan vara en av de här tygremsorna som Johannes då inkluderar i det här Otonia. Och den här sidoremsan är lika gammal som duken i övrigt och den söm som den är fastsydd med så har bara en motsvarighet i världen, och den motsvarigheten kommer från ett tygstycke från Masada i Israel och här stammar från det första århundradet. Svepeduken så uppvisar en märklig bild som ses bäst i negativ. Och bilden visar en mansperson som har blivit gisslad på romerskt sätt. Har ett tilltygat ansikte med en svullen kind och en tilltygad näsa. Han har blivit törnekrönt. Han har burit tyngre föremål på sina skuldror. Han har blivit korsfäst med spikar. Och har ett sidosår som överensstämmer med storleken på en romersk lans. Och från sidosåret hade flödat ut dels blod som är utsöndrat efter döden, postmortemblod, och dels blodplasma. Och de övriga blodfläckarna är blod som har blött medan personen ännu var i livet. Och blodet är då människoblod. Det är från en mansperson. Blodgruppen är enligt en del forskare AB. Och det visar hög halt av bilirubin, ett ämne som utsöndras i blodet vid tillstånd av traumatisk stress eller tortyr. Och allt det här så passar in på den behandling som evangelierna säger att skedde med Jesus vid hans korsfästelse. Och dessutom har man på duken hittat partiklar som identifierats som aragonit och som motsvarar den kalkstens aragonit som har hittats i Jerusalem i närheten av Damaskusporten. Och de här aragonitpartiklarna man hittar då på knäna och på näsan enligt svepedukens vittnesbörd. Kroppen har varit i den här duken i högst 36 timmar. Det finns inga spår av nedbrytning av kroppen. Och kroppen har ännu varit i likstelhet när den här då avbildningen skedde. Och kroppen har försvunnit ur duken utan att sårkanterna påverkats. Bilden är lika stark på både fram- och baksidan och alltså inte uppstått genom direkt kontakt. Den andra duken, ansiktsduken, är alltså känd som sudariet i Oviedo. Den har ingen bild eftersom den inte hade då direkt kontakt med kroppen utan var lagd på ett ställe för sig. Och på ansiktsduken syns det olika fläckar som är blod och lungsäcksvätska som har utsöndrats efter dödens inträdande. Och duken täckte då ansiktet på en person som dog i en upprest ställning med händerna i en position som motsvarar korsfästelse. Och dukens funktion så var att tillvarata blodet som enligt judisk tradition skulle begravas tillsammans med kroppen. Och på ansiktsduken så finns också små hål som överensstämmer med de sticksår från en törnekrona som då också är synliga då på svepeduken. Och de här sticksåren har blött medan mannen då ännu levde. Och blodet på båda dukarna så är av samma typ och blodfläckarna finns på exakt samma ställe där de enligt svepeduken ska finnas. Och jämför man liksom till exempel de här sticksåren där i bakhuvudet så är de som riktigt på samma ställe. Så att allt säger eller talar för det att de här båda dukarna används på samma person och det enda stället i världen där de här dukarna då kan ha funnits samtidigt så är i Jerusalem. Hur den här bilden har uppstått då så är fortfarande ett mysterium. Svepeduken undersöktes vetenskapligt år 1978. Och man kunde konstatera då att det är inte en målning, där finns inga pigment eller färgämnen. Den har inte bränts in i tyget, det är inte ett primitivt fotografi. Den har inte uppstått genom direkt kontakt. Och hur den här bilden då har uppstått det kan vetenskapen inte säga så mycket om. Men många forskare idag så föreslår någon form av strålning som utgick från kroppen och som påverkar duken under ytterst kort tid, under bråkdelar av någon mikrosekund. Och som sagt, vetenskapsmännen säger inte så mycket då om det, men som kristna vet vi att Jesu döda kropp uppstod. Och att där verkade då en väldig energi som kan ha åstadkommit någonting liknande som det vi idag ser på svepeduken i Turin. Och Paulus talar i Efesierbrevets första kapitel om Guds väldiga kraft. Och i grundtexten används det ett ord då, energeia, alltså energi. Guds väldiga energi. Som han lät verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Så att jag tycker att också svepeduken och den här andra duken är vittnen till Kristi uppståndelse. Vi ska tillsammans be Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens, den helige Andes namn. Amen. Jag önskar er alla då en god fortsättning på denna dag och en trevlig helg. Och vi avslutar med en påsksång i Sions harpan, sången 56. Jesus lever, lever idag.